Vi är mitt inne i påskveckan. Med så mycket dramatik och händelser som utspelar sig. Och samtidigt kallas det bland många för den stilla veckan. Det låter lite motsägelsefullt, men det finns så mycket att reflektera över och ta in vad det handlar om egentligen. Idag tänker jag läsa två texter för dig. Jag sätter ihop det. Den ena heter Sedermåltid och nattvardsfirande. Och den andra heter Påskens skuggbilder. Välkommen in my living room med mig, Eleonora Lach. Ja, kanske du har varit på någon härlig gudstjänst de här dagarna eller kommer att besöka någon. Det kan vara lovsångsgudstjänster, det kan vara såna här härliga stilla gudstjänster med nattvard. Och allt det här ryms nu från sorg, dramatik, allt det här med bedrägeri till tillit, uppståndelse, glädje, överraskningar. Och vi försöker ju presentera evangeliet på ett levande och härligt sätt mitt ibland en kultur som har tappat bort så mycket av vad det handlar om egentligen. Och mitt i allt det här tycker jag också det är fantastiskt att titta bakåt och se hur var det en gång i tiden och var är vi nu? Runt om i världen har judarna, det judiska folket, tagit sin nattvard i sin sedermåltid. Och den här dagen kan ligga precis samtidigt som vår påsk eller någon dag före eller efter. Allt enligt deras månkalender. Och deras måltid, den är fylld utav symbolik. Den här påskmåltiden. Det finns faktiskt mycket att lära utifrån den. Även om deras högtid handlar om uttåget ur Egypten. I vår tids färgning av ersättningsteologi tappar vi bort så mycket av vår egen historia som finns invävd i det här. Ett hårdkokt ägg är festoffret som bars fram i templet. Köttbenet som ligger där är påskalammet. Bittra örter påminner om den bitterhet israelerna kände som slavar och persilja i saltvatten. Om deras tårar. Murbruket finns också symboliserat. Och så vidare. Ja, och så har vi ju förstås matsabrödet. Det osyrade brödet. Det ska vara hålat och ha ränder. Och en liten bit ska gömmas undan under måltiden. Ja, ser du symboliken? Hela sedermåltiden handlar om att berätta, minnas och överföra traditionen till nästa generation. För deras del handlar det om alltså om uttåget ur Egypten och vägen ut ur slaveriet. Den kristna kopplingen till högtiden kommer genom att Jesus på kvällen åt den sista måltiden, sedermåltiden. Med lärjungarna och instiftade då nattvarden. I Lukas kapitel 22 och vers 19-20, där står det så här. Han tog ett bröd och sa, detta är min kropp som ska offras för er. Fira denna måltid till minne av mitt lidande och min död. Och han tog bägaren med vinet och sa, denna bägare är det nya förbundet mellan Gud och människa. ett förbund som ingås genom att mitt blod offras för er. Han tog en bägare, vers 17. Han tog ett bröd, vers 19. Han tog en bägare, vers 20. Ja, det var många bägare inblandade i den här måltiden. I sedermåltiden är det fyra bägare. Helgelsens bägare, lidandets, försoningens och tacksägelsens bägare. Vår nattvard som vi firar i våra kristna sammanhang är som en mini-sedermåltid. Och då är vi framme vid den tredje bägaren, försoningens bägare. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad, han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och det här var ifrån Jesaja kapitel 53, vers 4 och 5. Och här hade Israels barn offerlammets blod på sina dörrposter för att dödsängeln skulle passera. Och i Johannes brev, kapitel 1 och 29, där står det: se, Guds lamm som tar bort världens synd. Så tänker jag att vi går till en annan text också som jag har, som jag vill ta fortsättningen nu. Det här med påskens skuggbilder. Och nu kliver vi fram till påskdagen. Han är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Det vi läser om i Gamla testamentet, det är skuggbilder av det som skulle komma. Många gånger är det svårt att förstå storheten och djupet i det som sker, eftersom vi kanske inte är så väl bevandrade i allt det här. Då är det gott att veta att det Jesus säger, det är att vi ska vara som barn. Vi behöver faktiskt inte veta allt och förstå allt. Men allt detta djup som vi ser en glimt utav, men kanske har svårt att begripa, uppfatta och ta till oss, det vittnar om en stor och mäktig Gud. Ja, som vi inte med vårt förstånd kan helt greppa. Och ja, varför skulle vi göra det? Vi har en hel evighet, en dag, att få del av allt det här. Och du, det blir riktigt, riktigt spännande. Så vill jag läsa för dig ifrån Hebreerbrevet kapitel 9. Och nu blir det ett lite längre stycke. Nu har alltså Jesus Kristus kommit som överste präst för detta nya förbund med allt det goda det för med sig. Han har gått in i den stora och felfria gudstjänstbyggnad som inte är gjord av människor och därför inte tillhör den här världen. En gång för alla gick han in med blod i det allra heligaste i himlen. Men det var inte med blod från getter och kalvar. Nej, han offrade sitt eget blod. Och genom det har vi fått förlåtelse för våra synder och blivit räddade för evigt. Om människorna i det första förbundet hade gjort något som enligt Mose lag var förbjudet, kunde blodet från getter och tjurar och vatten blandat med aska från en kviga i yttre mening befria dem från skuld och göra dem värdiga att komma inför Gud. Hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus befria oss från skuld, så att vi blir värdiga att tjäna Gud, han som ger liv. Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, genom kraften i Guds eviga ande. Ja, han, Jesus, som gick från död till liv, vill göra så mycket i allas våra liv. Du, även om inte vi begriper allt.
Åh Gud, kom över oss. Kom över ditt folk. Med din nåd och ditt helande. Och med din